Jag hoppas att min röst ska hålla för att predika. Igår var vi har varit ett dygn på Tandbäcksgården utanför Lycksele och planerat för barnens lappis till sommaren. Ett gäng, jätteroligt. Och det känns som att barnens lappis, det blir ett riktigt bra år. Men då när vi satt där och planerade, så när jag skulle börja säga mitt om beskriva vad våran grupp har tänkt oss till sommaren, så var min röst nästan helt borta. Men idag är den tillbaka hyfsat okej. Så vi hoppas den håller hela predikan igenom. Annars blir det en kort predika. Men i Lukas evangeliet så berättas det om en man som möter på Jesus. Om ni vill hänga med så är det i Lukas 18. Men jag kommer att berätta berättelsen och inte läsa så mycket innan till. Det berättas om en man som mötte på Jesus. Och det vi vet om honom, det är att han är högt uppsatt. Vi vet inte på vilket sätt han är högt uppsatt. Kanske att han är en del i Stora rådet. Eller kanske så är han föreståndare i synagogan. Eller så kanske han är politiskt uppsatt. Vi vet inte, men vi förstår av det som sägs och det som pratas att han är jude. Han är kunnig med vad Gud säger i sitt ord, och han är liksom troende på Gud. Och jude, och möter då på Jesus. Och den här personen frågar Jesus: gode mästare, vad ska jag göra? Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och det här samtalet, det är ingen konflikt eller något så här som många gånger andra att lärda män kommer fram och ska sätta dit Jesus. Utan det här verkar vara ett väldigt nyfiket och öppet samtal. Han är villig och vill lära sig. Han vill liksom utforska. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och det är inte heller frågan, vad ska jag göra för att förtjäna evigt liv? Utan liksom, vad ska jag få greppa det, få verkligen ta det till mig för att få tag på det, få ärva det? Vad ska jag göra? Och på den här frågan så svarar Jesus. Först frågar han, varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud, som en hänvisning till Gamla testamentet. Men så säger han, buden, de kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Och du ska hedra din far och din mor. Och den här mannen, han är väldigt snabb till svar. Och han säger, ja men du, allt det där har jag hållit sedan jag var ung. Och han känner nog att, ja men det här går ju bra för mig. Och när vi hör Jesus svar här, så tas ju bara exempel från den andra stentavlan av 10 Guds bud. Den första stentavlan med 3 budord om hur vi ska vara gentemot Gud. Att vi ska bara ha en Gud, vi ska tillbe honom med allt och vi ska inte ha några andra gudar. Det tas som självklart i den här berättelsen, i det här samtalet. Och ja, men man kan nästan förstå att ja, men de där 3 första budorden, de visar ju sig i hur man lever i de 7 andra budorden. Om vi har Jesus som Herre, om vi liksom håller oss till honom, då kommer vi inte att begå äktenskapsbrott. Då kommer vi inte stjäla, då kommer vi inte göra de här grejerna. För då har vi fokus på Jesus, eller fokus på Gud. Och Lukas har också i det här evangeliet tidigare besvarat samma fråga, men på ett lite annorlunda sätt. I några kapitel tidigare så kommer en laglärd fram till Jesus. Och han är ute efter att sätta dit honom. Och han säger, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus svarar, vad står det i lagen? Hur läser du där? Och den här mannen svarar att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Och Jesus svarar, du svarade rätt. Gör det så får du leva. Och sen så följer den här berättelsen om vem som är våran nästa. Och berättelsen om den barmhärtiga samariten. Så han har liksom varit inne på det här, hur får vi evigt liv förut? Så. Men om vi hoppar tillbaka till den här uppsatte mannen, han som har så mycket inflytande. Han har ju då svarat Jesus att allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Och han förväntade sig nog en klapp på axeln av Gud. Att Jesus sa, ja men gött, du har gjort det som krävs, du är med. Men Jesus som utmanar oss, som vill att vi gör det där extra hela tiden. Han säger, ett fattas fortfarande dig. Och mannen hajar nog till, det var inte alls vad han hade förväntat sig. Och så säger Jesus det här utmanande för den här mannen att få höra. Jesus säger, sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Mannen hade hållit alla de här negativa buden. Du ska inte, du ska inte, du ska inte, du ska inte. Men nu kom det ett positivt bud. Med positiv klang. Du ska sälja allt. Och ge till de fattiga. Och han ställs inför frågan. Ska jag älska Gud med allting jag är och har? Ska jag älska Gud överallt? Eller ska jag behålla min maktposition, min sociala status, mitt inflytande här, min uppsatta position i samhället? Och jag tror ju att den här mannen, han lever redan i den här tionde principen. Han ger 10% av det han äger till synagogan. För det är så man lever som jude. Och som många av oss kristna lever. Han ger redan till sitt andliga hem, till sin församling. Men nu säger Jesus att han ska ge allt. Han säger, följ mig med de 90% också. Som blir över. Och jag vet inte om du tänker lite som jag. Att när någon får möta Jesus och Jesus säger till en vad man ska göra. Och alltså, de ser ju allt han gör och allt han är. De får liksom vara med när han helar upp lama människor. De får vara med när han förvandlar vatten till vin. De får vara med om allting. Och se. Då är ju min spontana reaktion att då gör man vad Jesus säger. Men den här mannen. Det står att när han hörde detta blev han djupt bedrövad. För han var mycket rik. Och den här mannen går ifrån Jesus. Och Jesus ser mannens bedrövelse och konstaterar för dem runt omkring honom att hur svårt är det inte för dem med pengar att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och de som hörde på honom sa, va? Vem ska då kunna bli frälst om det är så? Och så svarar Jesus att det som är möjligt för människor, omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. En riktigt utmanande text. Kanske främst för oss här i västvärlden. Jesus utmanar hela livet. Jesus vill ha allt. Jesus vill att det som står i budorden på stentavla 1. Att Jesus är Herre, att han är kung. Att vi ska bara tillbe en Gud. Att det ska synas i hur vi lever våra liv. Att det ska märkas i vad vi gör för prioriteringar. Vad vi väljer att göra med det vi äger och har. Jag vet inte hur du har det med ekonomi. Kanske har du jättemycket pengar. Eller jättelite pengar. Jag vet inte hur du tänker på pengar. Hur mycket som rör sig i huvudet kring det just nu. Kanske oroas du och är frustrerad över inflationen som pågår. Kanske så Är du rädd på riktigt för alla räntor som höjs? Ska vi kunna bo kvar där vi bor? Kommer vi klara av alla lån? Vad kommer hända framöver? Eller i vintern när alla elpriserna rusade? Kanske njuter du jättemycket nu när elstödet rullar in. Kanske får du tillbaka jättemycket pengar. Vi här i västvärlden är ju rika i förhållande till resten av världen. Och Sverige beskrivs som världens 9:e rikaste land sett till förmögenhet per person. Om man slår ut hela Sveriges förmögenhet på varje person så ligger vi på 9:e plats i världen av rika. Men Jesus, han har ett ganska drastiskt och hårt, eller hårt, men ett tydligt förhållningssätt till pengar. Ungefär 12 av alla 38 liknelser i evangelierna, de här liknelserna som Jesus ger lärjungarna och folket för att de ska förstå saker, 12 stycken av dem handlar om hur vi ska hantera våra pengar. Hur vi ska förhålla oss till pengar och rikedom. Och så ungefär en sjättedel av de synoptiska evangelierna, Matteus, Markus, Lukas. En sjättedel av dem handlar om pengar. Han pratar ganska mycket om det, Jesus. Och jag tror att det har att göra med att har vi fokus på pengar så tappar vi bort Jesus. Då liksom går vi vilse. Men jag tror också att han pratar om pengar för att när vi använder våra pengar tillsammans, tänk vad vi kan åstadkomma. Tänk vad vi kan bygga skolor i Afrika för barn som inte har någonting. Tänk vad vi kan bygga den här församlingen tillsammans. Han pratar om pengar för att det är en tillgång till att hjälpa andra också, om vi har rätt perspektiv. Jag bläddrade igenom Lukas evangeliet lite grann för att kolla hur mycket det står om pengar där. Och bara utan att liksom läsa ordagrant, bara kolla lite på rubrikerna och sådär, så står det väldigt mycket bara i Lukas. Det står om den rike dåren. Och i kontrast till den rike dåren så står det sen, gör er inga bekymmer. Gud har koll på att vi ska få mat att äta, kläder att ha på oss. Ta hand om oss som han tar hand om ängens liljor och se till att fåglarna har chans att bygga bo och äta mat. Vi behöver inte göra oss några bekymmer utan Jesus, han har koll. Och efter det, gör inga bekymmer, så talar Jesus om att men, sälj allt. Byt ut det till en börs som aldrig slits ut. Samla skatter i himlen. Ha rätt perspektiv. Och så talar han om den ohedlige förvaltaren lite längre fram. Och Jesus och den rike mannen som vi läste här. Och så talar han om skatten till kejsaren. Men ska vi ge skatt till kejsaren eller ska vi ge allt till Gud? Så vann jag, men ge. Vem är det som syns på pengarna, men det är kejsaren. Men ge kejsaren vad han behöver och så ger ni resten till Gud. Ge det som tillhör Gud till honom. Och så har vi änkans offergåva. Den här fattiga änkan som kommer med 2 mynt och lägger ner. Och hur Jesus ser henne och säger att hon gav av allt. Hon verkligen gav av hela sitt hjärta. Alla andra kom och gav i den där offerkistan, men av sitt överflöd. Men hon gav av det lilla hon hade. I Bibeln så kan vi lära oss om tiondegivandet och hur välsignade vi kan bli av det. Hur det är en liksom biblisk princip genom hela Bibeln att ja, ge av vårt tionde i allt. Av första säden, av första med uppskörden och av första pengarna som kommer in varje gång, ge 10% till ert hus, till er församling. Var med och bygg församlingen. Tillsammans så ger vi av det vi har för att först förvalta vårt hem, våran församling, våran kyrka. Här där vi får förvalta våran kyrka, där vi får möta människors behov hos oss, där vi får skapa mötesplatser, där vi får växa i tro och där vi får leda nya människor till Jesus. Tiondet går in i vår församling av oss som är med. Kan vi lära av Bibeln. Det är det Bibeln uppmuntrar till. Och därutöver så talar Bibeln om att vi ska ge ännu mer. Där kommer bitar in som till exempel att vi ger till LP. Att vi ger varje månad till hjälpkassan. Att vi ger till Ibra. Att vi ger till saker som ligger på våra hjärtan. Halleluja. Att vi får vara med och bygga på fler sätt. Och ge av det vi har över efter tiondet. Och det fina med den här principen med 10% är ju att den är lika mycket för oss alla. Om man tänker att du får 20 kronor i veckopeng varje vecka, så är ju 10% av det 2 kronor. Om man tänker att du kanske får 1000 spänn i månaden, så är inte 1000 spänn av det lika mycket som någon som har en heltidslön. Utan 10% av 1000 spänn, det är ju att du ger din församling 100 kronor i månaden. När vi kanske har ett jobb, kanske att du får ut 1500 efter. Nej, 15 000 ska jag säga. Om du får ut 15 000 så är 10% av det 1500. Det är lika mycket i procent. Lika mycket kvar att leva på i procent för oss alla. Kanske tjänar du 30 000. Får in 30 000 på kontot varje gång. Då får du plocka ut 3 000 och ge till församlingen. Om man följer tionde principen. Jag tror att tiondet är liksom en bra princip som vi kan se genom hela Bibeln som vi kan följa. Men jag tror också inte att det är en lag. Jag tror att vi måste känna i vårt hjärta vad vi vill vara med och ge. Men jag tror att det är en bra princip att ha. Men det viktigaste tänker jag är att vi bestämmer oss vad vi vill vara med och ge till församlingen. Vad är mitt bidrag varje månad in för att bygga vår församling? Så att vi kan ha Saturday Live, så att vi kan skicka pengar till mission, så att vi kan ha våra anställda, jag, Albin och Svenne, så att vi kan ha våra barngrupper och ungdomsgrupper. Att vi kan göra allt det där vi drömmer om, men också förvalta vår kyrka. Att växa, att hitta nya vägar. Jag tror att när vi ger till församlingen så behöver vi göra det utifrån ett gott hjärta. Att vi känner att det här vill jag vara med. Inte utifrån att jag borde göra det här, utan bestämma sig att det här vill jag vara med och ge. Och så när vi har bestämt oss för att varje månad vill jag vara med och ge det här, så sätter vi den principen i våra liv. Ett tips som vi äldste brukar skicka med är ju att man går in på sin bank och sätter in en månatlig överföring. För då slipper man tänka på det. Då bara sker det. Då vet man att varje månad så ger jag det här till församlingen. Men jag tänker också att det är gott att ha bestämt sig. För våra känslor är ju inte alltid på vår sida. Jag vet inte mer, men jag är ganska mycket känslomänniska. Och när saker känns bra, då är det hur enkelt som helst. Men när saker känns så där, då är det inte så lätt. Och kanske kommer olika månader när man ska göra olika saker. Kanske du ser att den här månaden, vi ska ju på skidsemester dit. Vi ska ju dit och göra det här. Den här månaden så kan vi nog inte ge någonting till kyrkan. Jag tänker att det är fel ändå att börja i. Först ge vad man har till Gud. Så tror jag att han välsignar och möter oss i det. Att han är med Se till att vi har allt vi behöver. Se till att vi har fokus på Gud i våra liv. Men tiondet är ju en del som Bibeln pratar en del om. Men när det kommer till Jesus, då överger han ju lite tiondet och säger: sälj allt, ge allt, offra allt. Han är inte nöjd med 10%, utan han säger: jag vill ha 100% av er. Han vill att vi liksom är helt med honom i ekonomi, i våran tid, i våra prioriteringar, i vad vi väljer att göra med våra liv. Att vi har honom i fokus. Att med de där 90% som är över, så väljer vi att men det här ska också förtjäna Gud. Kanske inte att vi ger det till kyrkan, men kanske att vi bjuder på middag. Att vi ser till att öppna hem. Att vi ser till att ge lite extra till den där familjen som vi vet inte har det så lätt. Oavsett hur mycket pengar vi har, så tror jag att Jesus vill att vi har rätt förhållningssätt till pengar. Jag tror att Jesus älskar att vi har bilar. Om vi med våra bilar också betjänar andra. Att vi har perspektivet att det här är inte min bil, utan det här är min bil som jag är välsignad att ha. Då kan jag ta med någon mer till kyrkan när jag kommer hit på söndagar. Jag tror att Jesus älskar att vi har hem som vi bor i. Om de får vara öppna så de kan betjäna andra som inte har ett hem. Jag tror att Jesus älskar att vi har pengar till mat och pengar som blir över. Om vi betjänar andra med det. Om vi bjuder någon annan på mat, eller om vi kanske ger en matkasse till den som inte har någon mat på bordet. Jag tror inte att frågan handlar om vi ska ha pengar eller inte, om vi ska ha egendomar eller inte, utan frågan är vad man har för inställning till det. Är det här mitt, bara mitt? Eller är det här någonting som Gud har välsignat mig med så att jag kan välsigna andra? Jesus, han säger att han vill ha allt som är vårt. Sälj allt, lämna allt, följ mig. Efter den här berättelsen så säger Petrus, den här härliga lärjungen, som han är ju så snabb till att säga saker, och han är så överlåten och engagerad. Och han säger det, men att när det är lättare att för en kamel att komma in i ett nålsöga än för en rik att komma in i himlen. Då säger han: men du Jesus, vi har ju sålt allt. Vi har lämnat allt för att följa dig. Och när ni läser vidare så där, så säger Jesus: ja, gud, ni är med. Ni har fattat grejen. Och vi behöver hitta vårat perspektiv på, men vad är att sälja allt, lämna allt för oss? Vad gör vi med våra liv? Vad gör vi med våra pengar, våra egendomar, våran tid? Har Gud första sing på oss? Eller ger vi Gud en liten tårtbit av våra liv? Vi ska be tillsammans. Jesus, tack för att du är en god Gud som älskar oss. Som har dött och uppstått för oss för att vi ska få liv i evighet. Men Jesus, tack också Gud att du utmanar oss i det. Att det här livet ger vårt världsliga liv en annan gestalt. När vi har mött dig så förändras allt. Då får vi vara med och sprida Guds rike här på jorden. Jesus, kom Gud och möt oss i den här utmaningen. Du vet alla vad som är lätt och vad som är svårt. Du vet vart vi kämpar med att ge upp det vi har till dig Gud. Och vart vi känner att det här är så enkelt, jag känner mig välsignad. Men tack Gud att du känner våra hjärtan och är med i det. Lägg en längtan att vara med och ge dig allt i våra liv. Och visa oss tydligt hur vi skulle kunna ge dig ännu mer av oss själva.
Jesus. Amen.